Hej och varmt välkommen till Börssnack med Hansén och Olavi. Och det är jag som är Erik Hansén och jobbar som marknadsstrateg på Neurocont.
Och jag heter Jonas Olavi, är allokeringschef och fondförvaltare på Alpcot.
Ja, hur är läget?
Det är bra. Det har varit en lite roligare vecka med en uppstuds. Men jag har tänkt febrilt på vilka låg volatilitetsaktier ska i portföljen. Men vi kommer prata mer om det alldeles strax.
Mm. Och våren är här.
Det är våren är här. Jätteskönt, men det kommer snö på måndag. Så...
Är det så?
Ja.
Jag som plockade fram golfnätet här i trädgården.
Ja, jag såg det. Det ser livsfarligt ut. Tänk om du får en shank.
Ja, och Börssnack, det är då en podd från tradingmäklaren IG. Så stort tack till IG. Hos IG kan man handla ett stort utbud av marknader. Allt från aktier, råvaror, räntor, kryptovalutor och så vidare. Så att, gå in på ig.com för att läsa mer där. Jag tycker också att man ska prenumerera på IGs YouTube-kanal. Där finns bland annat marknadspulsen med mig. Jag lägger upp videos varje morgon, varje börsdag. Då. Sen finns även Börssnack på IGs YouTube-kanal. Då. Så gå in där. Och idag då, Jonas, vi har ett fullspäckat program. Berätta.
Ja, idag har vi ett fullspäckat schema, som du säger. Det här kommer gå i Ukrainas färger. Och vi har med oss specialister från flera olika delar av den här, ska vi säga, konflikten. Och först och främst kommer vi prata med Elin Stråkendahl som jobbar som vice generalsekreterare för UNHCR. Och efter det så kommer vi ha en fondförvaltare som verkligen vet med besked vad som har hänt i Ryssland. Och det är ingen mindre än Jakob Grapengieser från East Capital. Så att det blir fullspäckat om Ukraina, riskerna där, möjligheterna. Men vi kör väl.
Det gör vi.
Snack med Hansén och Olavi.
Ja, välkommen till podden, Elin. Kan du inte berätta lite kort om organisationen och vad ni jobbar med?
Tack så mycket för att jag får komma hit. Jag heter alltså Elin och kommer från Sverige för UNHCR, vilket är UNHCRs officiella samarbetspartner i Sverige. Vi är en svensk organisation som samlar in pengar till UNHCRs arbete och bedriver kännedom om och kommunikationsarbete i just flyktingfrågan i Sverige.
Just det.
Och UNHCR är ju FNs flyktingorgan, så vi samlar in pengar till UNHCRs globala arbete för människor på flykt. Och det är FN, UNHCR har fått FNs mandat att skydda världens flyktingar. Ett jättestort ansvar med tal som stiger hela tiden i antal människor som är i behov.
Hur ser stödet rent konkret ut till Ukraina genom er försorg?
Ja, stödet rent konkret är ju att vi samlar in pengar till just verksamheten i Ukraina och det arbetet som UNHCR gör på plats är ju väldigt mycket nu den initiala fasen av direkt nödhjälp. UNHCR har funnits på plats i Ukraina sedan 1994, så att det här är liksom inte något nytt. Regionen är inget nytt, men den här enorma skalan av behov är ju någonting helt nytt såklart. Och det konkreta är ju nödhjälp. Det är tak över huvudet, det är det mest basala som någonstans att sova, det är mat, vatten, medicin. Vi delar också ut kontantstöd för att människor ska kunna liksom köpa mat och mediciner och mest det man behöver just nu.
Just det. Och du har jobbat i den här branschen i många år. Mm. Om du ska jämföra med tidigare större kriser, hur har responsen sett ut från företag men även privatpersoner?
Ja, det här liknar ingenting jag har sett sedan tidigare och då är det precis som du säger, har jag varit med i den här skalan av kriser som kan benämnas som en CNN emergency, alltså det är överallt så talas det om den här och människor ställer sig upp och vill verkligen engagera sig. Men den vidden och den skalan och responsen vi ser just nu är historisk, skulle jag säga.
Förutom med pengar, vad kan man hjälpa till med? om man vill engagera sig?
Ja, om man vill engagera sig så är det absolut bästa sättet att skänka pengar, för behoven är enorma. UNHCR finansieras ju av privata medel och även medlemsstater, men det är framförallt de privata medlen som vi satsar på i Sverige, från privatpersoner och företag. Och det finns många olika sätt att skänka pengar på, men det är framförallt pengar som behövs för att kunna dela ut nödhjälp, men också bedriva den verksamhet som är otroligt viktig, som handlar om att registrera flyktingar. Den är något som utöver den nödhjälp som vi pratar om, otroligt viktigt för att ge ett rättsligt skydd till människor som har tvingats fly. Barn kommer ifrån sina föräldrar på flykt, familjer splittras, och att registrera alla flyktingar gör att vi också kan jobba med återförening av familjer. Otroligt viktigt, så att barn kan, att vi kan säkerställa att barn kan hitta sina föräldrar igen.
Just det. Många av våra lyssnare är ju aktieintresserade. Mm. Går det att skänka aktier och andra värdepapper?
Ja, det är det som är så bra. Det som också är bra är att vi är ju befriade från reavinstskatt. Så om man donerar sina aktier, värdepappersfonder, fastigheter eller även aktieutdelning, så betalar ju inte vi någon reavinstskatt. Och det är fantastiskt. Det är en väldigt effektiv gåva också. Mm.
Jag gjorde faktiskt så att jag skänkte en liten summa, och då snålåkte jag på en annan fantastisk givare. Och vem är det som bidrar extra mycket den här gången?
Ja, men precis. Det är ju Akelius Foundation som denna under mars månad matchar alla gåvor som öronmärks till Ukraina. Mm. Så varje gåva blir dubbelt så mycket värd som skänks till just Ukraina då, Ukraina-krisen.
Ja, det är fantastiskt.
Och det är fantastiskt.
Mm. Ja, hur mycket har ni fått in hittills ungefär?
Men nu börjar vi närma oss 1 miljard, eller vi är runt 1 miljard svenska kronor som har samlats in bara till Ukraina. Och det är otroligt.
Mm. Verkligen, helt fantastiskt. Mm. På hemsidan kan man bland annat läsa att en gåva då bidrar till globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Kan du förklara lite grann där?
Ja, Agenda 2030 är de här 17 hållbara målen som har antagits av världens ledare, som ska bidra till en mer rättvis och hållbar framtid. Och UNHCR arbetar just med den handlingsplanen för att driva igenom de här globala hållbarhetsmålen. Mm. 12 av 17 mål är liksom vad UNHCR gör i sin liksom verksamhet, kan man säga. Så när vi har diskussioner med partnerskap och företag, så är det här en viktig del att hitta just matchningen där. Där vad som finns naturligt i företagets DNA också kan bidra till just något av de här hållbara målen. Att vi kan liksom hitta en bra kontakt i det.
Liksom. Just det. Mm. Fantastiskt. Mm. Jag tycker ni gör ett otroligt fantastiskt och viktigt jobb. Vi gör vårt lilla vad vi kan från bland annat då från mitt bolag Alpcot, där jag jobbar då. Där har vi samlat in 1 miljon kronor nu via vår välgörenhetsstiftelse. Vi kommer också ha en välgörenhetsgala i maj där pengarna kommer gå till just Ukraina. Så att vi försöker så gott vi kan, och Elin, stort tack för att du tog dig tid att komma förbi.
Tusen tack för att du vill komma.
Stort tack. Och till dig som lyssnar på det här, är det så att du är intresserad av att skänka en slant, vilket jag absolut tycker att du ska göra, så finns det en länk i just poddbeskrivningen till hemsidan där du kan läsa lite mer information om det.
Ja, då byter vi ämnen och fokusera än mer på börsen här, och med oss idag så har vi Jakob Grapen Gieser som är ansvarig för placeringar på tillväxtmarknader hos East Capital.
Just det, varmt välkommen.
Tack så mycket.
Vi kör lite 5 snabba frågor här innan vi gräver ner oss i området. Bland tillväxtmarknader, vilken marknad skulle du säga har störst potential?
Ja, om vi kollar på i år så skulle jag kanske säga Brasilien. Stor råvaruexportör. Råvarupriserna har gått upp för allt från liksom olja till pappersmassa, koppar och så vidare. Och det verkar väl halvstabilt på det politiska planet. Det brukar ju vara kaos, så det är nog lite bättre än vanligt. Samtidigt som du kan få bolag då med, med hög tillväxt till låga värderingar.
Generellt, ska man äga value eller growth ett sånt här år?
Ja, tyvärr, alltså, vi vill ju äga tillväxt med låga multiplar. Det är inte alltid man hittar det, men vi kämpar hårt för att hitta det.
Mm. Vad hittar man det oftast? Är det småbolag eller storbolag?
Ja, men vi brukar titta på allting. Så vissa, vi har allt från TSMC, Taiwan Semiconductor, som är de största bolagen i emerging markets, ner till någon indonesisk intersport. Liksom. Så vi kollar på hela spektrumet. Men det är klart att vi brukar ju landa i mellan stora bolag, liksom midcaps.
Mest underförstådda marknaden inom EM-klustret?
Ja, jag skulle nog säga att det är Kina. För det är en sån stor, komplex marknad. Det finns olika delmarknader där, liksom Shanghai, Shenzhen, Hongkong, USA-listade namn.
Mm. Under 2022 har det varit hög volatilitet på de globala marknaderna. Vad tror du om man kollar till exempel globalt aktieindex? Står det högre eller lägre vid årsskiftet?
Jag tror så här, det kommer stå högre. Vi har en väldigt hög nominell BNP-tillväxt i världen. Så om vi talar om liksom BNP-tillväxt på kanske 3-4% i år, så i vanliga fall har man kanske då inflation på 2-3% i developed markets. Men nu har vi inflation på 5-8%. Och man tänker inte riktigt på det. Så att man får lägga det här till BNP-tillväxten, och kanske vi talar om liksom 10-12% nominell BNP-tillväxt i vissa marknader. Och det är enormt högt, det är de högsta siffrorna vi har sett på väldigt lång tid. Den andra frågan man kan ställa sig själv, det är väl hur länge kommer det hålla? För att det kanske då kraschar at some point. Så jag skulle tro att det kommer hålla året ut. Men i slutet av året, då ska man nog börja bli lite orolig.
Hej då.
Hej då. Men jag tycker vi kastar oss rakt in på övriga frågor. Och Jakob, du har ju en bakgrund från att sitta i Ryssland, i Moskva. Kan du inte berätta lite grann för lyssnarna och tittarna vem du är, vad du för bakgrund och utbildning till exempel?
Ja, precis. Jag läste ryska som en del faktiskt av min militärtjänstgöring för länge sedan då. Och jag hade väl någon liksom drivkraft att jag ville verkligen jobba med Ryssland. Så jag åkte dit i stort sett direkt efteråt. Jag jobbade för ett ryskt amerikanskt oljebolag. Sen kom jag tillbaka till Sverige. Pluggade på Handels, på KTH. Båda tyvärr oavslutade utbildningar. och sen började jag på East Capital för exakt 20 år sedan. Och sen 2007 har jag varit baserad då i Moskva för East Capitals räkning. Mm.
Hur är det att bo i Moskva som svensk? Vad är det man saknar när man är svensk i Moskva? Eller är det som att bo i Sverige?
Ja, min svenska fru, hon saknar sina ballettlektioner. Hon är helt bedrövad. Nu bor vi här ute liksom en ganska bra bit utanför stan i Stockholm. Och hon tycker liksom alla hennes aktiviteter, hennes ballett, hennes restaurangbesök, träffa kompisar och sånt där. Det är liksom, det har helt försvunnit. Mm. Så att, jag tror att Moskva är väl, eller var, kanske vi ska säga, det är väl annorlunda idag, som vilken storstad som helst. Jag tror liksom London, Paris, New York, liksom, det var nog ganska mycket paralleller. Om du bor mitt inne i stan, vilket vi gjorde. Mm. Du bor på ryska landsbygden, det är förstås väldigt annorlunda. Men själva stan har faktiskt blivit mycket bättre och liksom trevligare att bo i de senaste 10 åren. Det kanske liksom inte riktigt ämnet för det man tänker på idag, men fram tills då väldigt nyligen så var det liksom ett helt okej ställe att bo på. Nu har ju många av våra, framförallt utländska vänner, lämnat Moskva. Och även en del av de ryska vännerna har väl lämnat Moskva.
Mm. Jag tänker ju att utifrån perspektiv när du tycker att men det är ju som vilken storstad som helst, så måste ju de här sanktionerna nu som införs skapa enorma störningar för
liksom medel. Jag skulle säga så att det var som vilken storstad som helst. Ja. Nu är det ju helt annorlunda. Om du går i ett shoppingcenter, så hälften av butikerna är väl stängda. För det utländska marken som i stort sett alla har ju stängt. Mm. Ni kanske sett på tv att det saknas liksom, vissa produkter i butikerna. Jag tror det är inte så illa riktigt, men på vissa ställen så vet jag om att det finns inte blöjor att köpa till barnen och såna grejer, för liksom man har köpt så många man kunde liksom, för man tror att det kommer att ta slut någon gång. Så det är klart, det har varit en stor förändring, och fortsätter man med sanktioner, vilket man ju med största sannolikhet kommer att göra, då är det klart att det här kommer liksom sjunka in, och det kommer bli ett annorlunda liv där i Ryssland. Man kanske inte köper en tysk bil, man kanske köper en kinesisk bil. Det kommer att slå hårt på ekonomin. Så att det kommer förändras mycket, det tror jag.
Men tror du om man släpper på sanktionerna och det blir mindre geopolitisk oro och så vidare, att till exempel dina vänner kan tänka sig flytta tillbaka och att det blir återigen mer acceptabelt i Ryssland utifrån vårt perspektiv då? Eller är det en långdragen situation som vi är inne nu?
Det beror på helt på om vi kan lösa den här situationen vi har nu. Jag menar, det är liksom... Jag har vänner både i Kiev och många förstås i Moskva då. Och liksom man är helt bedrövad. I Ukraina är man liksom helt bedrövad förstås för allt vi ser på tv där. Och det tänker vi alla på. Men det man kanske inte riktigt tänker på, det är ju att man slår ju mot den liksom ryska medelklassen stenhårt med sanktionerna. Så att 95% av sanktionerna träffar ryska medelklassen. Och 5% kanske träffar det man vet att de ska träffa. Liksom. Någonstans så tycker jag att det funkar. Och jag tror problemet man kanske skapar då, det är ju att man hade liksom en medelklass som var väldigt västorienterad i Ryssland. Och då är frågan, vad kommer de att tänka nu? Jag menar, rysk media pumpar ju ut liksom saker som kanske inte är så positiva om väst då, men vi uttrycker oss milt. Och då kanske de börjar känna att det väst är liksom elaka mot oss, som sanktionerar oss, vi kan inte köpa deras varor, vi kan inte resa till Europa, vi kan inte använda våra betalkort utomlands och så vidare. Liksom. Så jag tror att det här är nog någonting som man från västs sida måste kanske tänka på och försöka hantera, så man inte skapar ett ryskt folk som är mot väst. Liksom. Och det är nog, tror jag, tyvärr en risk. Liksom.
Till och med kanske stärker stödet för Putin?
Ja, så förstås kommer det användas.
Du har träffats tidigare när vi pratade om en fond som du förvaltar, som vi kommer prata om lite mer senare, men du nämnde lite grann vad som hände helgen innan Putins tal och de verkligen klev in i Ukraina. Kan du beskriva, återge, liksom, hur var medierapporteringen?
Nej, men medierapporteringen var ju då helgen innan att man visade hur situationen var i de här DNR och LNR, det vill säga Donetsk och Lugansk, liksom People's Republic. Situationen var ju bedrövlig. Den har ju varit bedrövlig de senaste 8 åren, och man har ju skjutit på varandra både från rysk och ukrainsk sida. Men jag tror att det sände väl en signal liksom, att nu håller någonting på att hända. Och sen hade vi då på måndagen det filmade mötet av säkerhetsrådet, där man då gav sitt godkännande, sitt ja till att erkänna de här delrepublikerna. Och det innebär att man kan gå in med militära styrkor i de delrepublikerna. Men det talas ju inte om att man skulle gå in med militära styrkor i hela Ukraina. Det är ju liksom en helt annan sak. Men jag förstod väl att liksom, det var någonting på att hända. Jag var på sportlov, så det blev ju liksom 3 timmars skidåkning i en snöstorm, och sen var det slut på det roliga. och så åkte jag tillbaka till Moskva då, liksom för att ha koll på läget därifrån.
Just det. Ni har ju en historik av att vara väldigt kunniga på just Ryssland och emerging markets på East Capital. Vad innebär kriget och alla sanktioner för er som fondbolag, fonder och så vidare? Hur slår det här?
Ja, nej men, som jag börjar med, jag tycker liksom det är tragiskt det här på liksom många dimensioner av det. Liksom. Det är tragiskt för Ukraina, det är liksom tragiskt för många av mina vänner på ett personligt plan. De kanske förlorat alla sina besparingar, de förlorar jobbet. Och de går från att ha liksom någon slags liksom europeisk livsstil till just 90-tal, där man var liksom tvungen att kämpa för att överleva varje dag. Liksom. Det, tyvärr, så det är så det ser ut. Liksom. För oss så, det är klart det slår mot oss. Vi hade väl någonstans en tredjedel av våra tillgångar i Ryssland, men det var ju inte 100% i Ryssland, utan anledningen till att det var en tredjedel, det är att vi har medvetet de senaste 10 åren försökt utveckla andra verksamheter. Vi har köpt ett svenskt bolag som heter Espiria. Vi har en lite mindre hedgefond. Vi har utvecklat Global Emerging Markets, Frontier Markets, China A och så vidare. Liksom andra fonder. Så vi ska ha fler ben att stå på helt enkelt. Och det kanske var lite tur att vi gjorde det då när det smällde.
Mm. Hur kommunicerar man med kunderna i sån här extrem situation som det ändå är?
Ja, jag tror att man får för det första vara ärlig med att liksom erkänna hur läget är. Jag menar, vi vet inte så mycket. Vi vet inte om vi kommer få liksom våra utdelningar som de kommer betalas ut från Ryssland eller de kommer liksom behållas på något sätt. Jag menar, om vi tar ett steg tillbaka så det är ju ett ekonomiskt krig nu mellan Ryssland och västvärlden. Och när västvärlden sanktionerade ryska centralbanken och man liksom de facto låser 600 miljarder dollar i centralbanksreserver, ja, det är nog att förvänta att ryssarna kommer göra någonting tillbaks, liksom någonting taskigt tillbaks. Så att det är väl här vi försöker förstå liksom hur kommer vi kunna handla våra aktier, kommer vi kunna få utdelningar, och det är tyvärr liksom oklart för närvarande. Så att vi försöker vara ärliga mot kunderna och liksom förklara det här i detalj vad som egentligen händer. Samtidigt kan man ju säga att de fundamentala värdena finns ju kvar. Jag menar, det finns ju några av världens största liksom råvarubolag här och de kommer kunna sälja sina produkter på ett eller annat sätt i framtiden. Så värdet finns ju kvar. Och den ryska börsen öppnade ju idag då, så att den ryska börsen i rubel räknat är upp någonstans för 5% och i dollar räknat ner ungefär 5%. Det har ändrats lite under dagens lopp här, det var upp där 9% upp. Men i dollar räknat så är börsen ner 46% i år. Så det är klart, det är ju en katastrof om det är en lokal investerare, men tyvärr så får bara lokala investerare köpa och sälja aktier av andra lokala investerare. För utländska investerare så vet vi inte än liksom hur marknaden kommer att öppnas.
Finns det något intresse för Ryssland att ha aktiemarknaden öppen för utländska investerare?
Ja, som jag var inne på, det är ju lite ett ekonomiskt krig. Liksom. Mm. Så det är lite så här quid pro quo, tit for tat. Liksom. Okej, okay, ni gjorde det här, ja men då gör vi det här mot er. Liksom. Så att vi för diskussioner med några av våra bolag att de kanske skulle lista sig då på andra ställen. Hongkong, Abu Dhabi, så att man liksom kommer bort och från att liksom tvingas att handla med aktierna i Ryssland. Det finns ett bolag Grossal som handlades då redan i Hongkong och det har ju handlats under hela den här perioden. Så där liksom försöker vi vara aktiva och liksom, ja, se om vi kan försöka lösa problemet på något sätt. Men jag skulle nog då tro att Ryssland har ju betalat sina kuponger på obligationerna. De har hotat att man ska betala i rubel, men de har betalat i dollar. Jag tror egentligen att de är riktigt skraja för att rubeln ska krascha. Och nu är det ju så att det är ungefär 1 miljard euro i inflöden till Ryssland varje dag från olje- och gasförsäljning. Så att det stödjer ju valutan. Det blir ett naturligt stöd för valutan. Det är klart att alla utlänningar kan inte sälja sina aktier liksom på en dag och ta ut pengarna. Det går ju inte. Men om du ser på några månaders sikt så tror jag att vi kommer en stabil, kanske till och med stark rubel. För importen har ju gått ner jättemycket. Och då tror jag att man liksom i små steg kommer kunna börja öppna marknaden.
Norska oljefonden fick ju order om att sälja sina ryska innehav med eller mindre, vilket fick investeringschefen att gå i taket och tyckte att ni spelar ju oligarkerna i handen. Ni bara vräker ut aktier som de kommer köpa jättebilligt. Håller du med om den kritiken så att säga?
Ja, 100% håller jag med om det. Jag menar, det är ju helt fel läge att sälja nu liksom i panik eller av politiska skäl. Det tycker jag, oavsett vem man säljer till, så är det liksom helt fel.
Mm. De har ju en del fortfarande dollardenominerade skulder. ser du en lösning på det, att man helt enkelt bara betalar tillbaka de här lånen så att de, liksom, de terminerar dem, så att de slipper den här problematiken med att hålla på och tjafsa om dollarn hela tiden?
Du menar att Ryssland skulle betala tillbaka dem bara?
Ja.
Nej, men så här, de håller nog i sina dollar nu, just eftersom centralbanken är sanktionerad. Så de har ju liksom blockat det, så att det är därför de gör alla de här restriktionerna. Liksom. Det var ju till och med ett påslag på 30% de första dagarna de skulle köpa hårdvaluta. Mm. Så att om jag ringer upp min bank och säger ska jag växla liksom 1 miljon rubel. Och sen säger jag, inga problem, här är kursen, och så är det plus 30%.
Mm.
Och så kan du inte ta ut pengar i landet heller, by the way.
Mm.
Så att de har ju infört massa sådana restriktioner. Nu har de sänkt den här från 30 till 12. Jag tror till och med att de har tagit bort det i vissa fall. Men du kan ju samtidigt inte ta ut mer än 10 000 dollar cash. Du kan inte använda kort utomlands. Du kan inte skicka pengar utomlands. Så väldigt, alltså, capital account är liksom helt blockat.
Mm.
Som det ser ut nu. Men återigen, det är liksom, jag tror det här kommer att öppnas upp på lite sikt. En annan aspekt som jag inte nämnde, det är att ganska mycket av ryska aktier ägs ju av ryssar som bor utomlands, ryssar som har bolag utomlands och så vidare. Så om de spärrar helt för utländska investerare, då spärrar de ju liksom för sina egna. Och det är väldigt svårt att säga vem är good guy och vem är bad guy. Liksom. Så den aspekten tror jag också kommer liksom peka på att ja, men det är så jäkla komplicerat. Liksom. Så låt oss bara låsa upp det här och tillåta alla att handla liksom, på sikt.
Mm.
Men det är frågan hur lång tid det tar.
Jag såg efter Putins ganska aggressiva tal som riktade sig mot oligarkerna, alltså var det en ganska stridström med privatjet som drog ner till Dubai då. Så att jag kan ju förstå att man kan vara lite orolig då, om man då på det viset tilltalas av presidenten. Ja, så är det. Men jag vet att ni har ju jobbat, som sagt, då, väldigt länge med Ryssland. Ni har påverkansarbete. Liksom, ni har gjort nytta. Kan du beskriva liksom, vad ni har åstadkommit i Ryssland?
Ja, precis. Så tyvärr så är det lite, liksom, det är ingen som tänker på det nu. Då. Men jag menar, vi har gjort allt från, jag menar, att sätta liksom globala predikat på hur man behandlar minoritetsaktieägare i en squeeze-out. Så jag kommer ihåg, vi hade ett case på Cayman. Så vi var nere på Cayman 2 veckor i domstol. Och det var liksom alla såna här high-flying lawyers som flugit in från London. Och vi vann det, och då satte vi ett prejudikat som numera är superviktigt för massa kinesiska bolag. Mm-hmm. För de är inkorporerade på Cayman och listade i Hongkong. Och kineserna kanske inte heller är bäst på corporate governance.
Mm.
Så då försöker de squeeza ut minorities, alltså små aktieägare. Och då kan de då gå till domstol och använda den här mekanismen. Och eftersom vi då vann det första fallet, så vinner de ofta, så att säga, mot de här liksom lite mer elaka,
ja,
större aktörer som försöker squeeze ut dem. Så menar, det var ju någonting som jag tror även för globala marknader liksom fick konsekvenser eller positiva liksom genklang. Men på senaste tiden har vi lagt väldigt mycket tid på, alltså på utsläpp. På att försöka förbättra de ryska, framförallt stora bolagen, att släppa ut mindre. Så att vi har då legat bakom 79 miljoner ton mindre koldioxidutsläpp. Det är inte bara vi i alla fall, vi jobbar med tillsammans med andra investerare. Ibland liksom vill bolaget själva men lyssna på oss. Men om vi bara liksom gör en lista på våra 15 stora initiativ, så är det 79 miljoner ton.
Imponerande.
Det måste vara 140% av Sveriges totala utsläpp varje år. Så det är vi superstolta över. Sen kanske man, det är liksom, det är svårt att exakt mäta det här och sådär. Men ändå, så vi jobbade väldigt mycket så. Vi tyckte väl att liksom, de ryska bolagen lyssnade faktiskt på oss. Liksom. Så vi hade en bra ställning kanske också.
Mm.
Och hur ser det ut om man kollar på möjligheter eller risker med liksom råvaruförsörjningen eller för på just bolagsnivå i Ryssland? Hur ska man tänka där?
Men den stora frågan som jag tror alla ställer sig nu, det är liksom, hur kan Ryssland som land och de stora ryska bolagen sälja sina råvaror? Kommer vi ha ett energiembargo i Europa? Vi kommer sluta köpa rysk gas, rysk olja. På sikt kommer ju man nog göra det ändå. Liksom det kommer leda till att man kan köpa LNG från Qatar och så vidare. Men på kort sikt här, liksom, vad kommer att hända? Rysk olja handlades med rabatt på $20 per fat här förra veckan. Den här veckan såg jag att den handlades med $40 rabatt per fat. Jag talade med Lukoil förra veckan och de sa att okej, men liksom, oljepriset är upp $20. Vi säljer med $20 rabatt. Så att liksom, nät så är det ungefär samma sak. Liksom. Så det var ju liksom ingen jätteskillnad. Och kostnaderna är i rubel, så de kanske till och med gått ner då. Men det här är väl den stora frågan. Liksom, om man, det är ju så pass stora volymer. Det är 7-8 miljoner fat per dag som man ska sälja. Liksom, kan man faktiskt bli av med det, så att säga? Kan man sälja det på världsmarknaden eller inte? Vad gör man med rysk gas? Om Ryssland, jag menar, de får ju 5-7 gånger mer betalt för gasen idag jämfört med ett år sedan. Men det är ju en pipeline till Europa. Alltså gas kan ju, eller förlåt, olja kan ju stoppa på en tanker liksom och skeppa vad du vill i världen. Om inte Europa köper kan du skicka till Indien liksom. Men med gasen kan du inte göra det. Det är ju en pipeline. Du kan bygga en till pipeline till Kina kanske. Men det tar 5 år. Så det blir ju ett väldigt problem då för Ryssland att om Europa liksom sluta köpa, vem ska man då sälja gasen till?
Det sägs att ryska finanserna är hyggligt i ordning och de kan ta åtminstone en kort period av ganska ökad stress där. Men nu stänger man ju ner Ryssland förutom då när oljan och gasen än så länge. Och så snart, om det inte sker någon förbättring, så kan man ju tänka sig att det även stängs av där. När går de bankrutt egentligen?
Ja, det tror jag kommer ta lång tid. Alltså, de har ju väldigt medvetet de senaste liksom 10 åren jobbat med att skapa en extremt stabil finans- och centralbankspolicy. Liksom. Mm. Så man har väldigt låg statsskuld. Man har stora reserver i centralbanken men även andra sådana reserve funds. Jag tror även om vi får massa liksom global embargon mot rysk olja, rysk gas, så finns det fortfarande länder, typ Indien, som kommer att köpa. Man kanske inte kan sälja allt, man kanske kan sälja hälften om majoritet eller någonting sånt där. Mm. Men jag tror att det, liksom det kommer att räcka. Så att jag tror inte Ryssland kommer att gå bankrutt, det är jag inte orolig för. Sen är det klart att det kommer att leda till arbetslöshet, det slår mot BNP, det kommer inte vara någon tillväxt och så vidare. Det är klart att det scenariot skulle kunna hända.
Mm. Om man kollar på aktien för Gazprom så har ju den fjädrat upp ordentligt sen egentligen 24 februari där. Står det mycket högre. Vad är egentligen marknaden prisar in där, skulle jag säga?
Nej, men marknaden, alltså,
var det en panikförsäljning?
Ja, sen har absolut. Det var ju total panik liksom. Så att jag tror Gazprom, som är då största gasproducenten, Lukoil, som är ett av de största oljebolagen, de låg på närmare 30% direktavkastning innan det smällde till. Och sen så gick ju marknaden ner 50% och sen upp 20%. Då. Så att liksom, jag tror de ligger väl någonstans på kanske 40-45% direktavkastning idag. Och det kanske de ryska investerarna tycker att men det är ju bättre än liksom, räntat på kontot, även om den är 20% nu då.
Mm. Just det.
Om vi avslutar Rysslands kapitlet här, så vet jag att du är djupt involverad i en fond som nu har blivit 3 år hos er. Global Emerging Market Sustainable,
yep.
Varför man heter. Kan du beskriva dels hur den är strukturerad, vad det är för länder och sektorer och sen också vad ni har för investeringsprocess?
Ja, nej, men så att vi började jobba med det här för 4,5 år sedan och tanken var att göra någonting som är lite grann motsatsen till det vi gör i Östeuropa. Så liksom ingen olja och gas, istället renewables, absolut högst vad det gäller governance, kanske väldigt få statliga bolag. Så att man helt enkelt vill skapa någonting som skulle vara liksom, best in class vad gäller sustainability.
Är det svårt när det kommer till tillväxtmarknader? Lite utmaning där kanske, eller?
Ja, det är nog absolut en utmaning. Men om man har ett globalt mandat så är det mycket lättare. För att det är många bolag som du helt enkelt kan undvika. Du behöver egentligen bara ha liksom 1, 2, 3 bolag per land. Förutom kanske Kina som är så stort. Och det kan du liksom alltid hitta som någonting som känns helt rätt. Där du inte har de här liksom frågetecken eller röda flaggorna liksom. Så det är ju bakgrunden till det hela. Sen tänkte vi så här, okej, ja, men vi kommer vara liksom i en ganska tuff nisch. Det finns många bra konkurrenter här. Vi måste ha en investeringsprocess som är lite annorlunda. Och i de vanliga fonderna så har vi någonting vi kallar för character positions. Det är bara de bolagen vi tror mest på. Så vi sa så, okej, det ska bara vara de bolagen vi tror mest på och faktiskt någonting vi skulle äga i vår privata portfölj. För ibland tänker man kanske lite annorlunda till sin privata portfölj när man har en fond. Så det var där vi började och sen så la vi på då den här gamla riskkapitalstilen, det vill säga tala språket, känna bolagen, träffa bolagen, plus då liksom lite best in class vad det gäller sustainability, ESG, SDG-analys och så vidare.
Mm. Du nämnde att ibland tänker man lite annorlunda där, vad man kan tänka sig ha i sin privata portfölj jämfört med fonden. Vad är skillnaden där, tänker du?
Jo, men jag menar, en av mina analytiker i Kina säger så här, ja, men det här är liksom ett riktigt grymt bolag. De växer, vad vet jag, de har tillväxt på 30% per år i vinst och det är P/60. Mm. Jag bara, nej, men skulle du verkligen köpt det där om du liksom med dina hårt intjänade pengar liksom och riskerar att förlora kanske 50% ganska snabbt? Eller att det går upp 50%, för den kinesiska marknaden är ju ibland väldigt, väldigt volatil. Så tror man, om man liksom, det blir lite sanity check tror jag bara. Liksom, man tänker efter en gång till innan man stoppar någonting i portföljen.
Mm, ja, det tror jag är en bra poäng.
Men hur funkar det då? Flera analytiker pitchar in idéer, förser er med tankar och idéer som ni tar beslut på.
Ja, precis. Men vi är ett team då. Liksom, jag leder det här teamet och de pitchar in idéerna. Vi har en investeringsprocess då, som är 6 stycken såna här kriterier. Liksom, vi vill ha tillväxt. Vi vill ha liksom stark position och management. Vi vill ha bra för kassaflöden. Vi vill ha annorlunda mot ett konsensus i vår estimat. Och sen så liksom bra SDG, ESG credentials. Och slutligen då att vi är konservativa med värderingarna. Alltså vi tycker inte om dyra bolag. Det kanske låter väldigt liksom simplistiskt. Men det blir ganska ofta så att det finns liksom investor darlings i emerging markets och de bolagen ägs av många investerare, kanske inte av alla, och så fort det blir liksom något frågetecken eller de inte levererar på resultat och så vidare så går de ner ganska mycket. Mm. Så det är en liten asymmetri att de går kanske upp lite grann men de går ner mer faktiskt för att alla äger bolagen. Mm. Det var som Ericsson kanske för, vad vet jag, 25 år sedan i Sverige, liksom alla ägde Ericsson och sen så gick det inte så bra och då liksom förlorade alla på det. Mm. Men så det är vår process och sen så pitchar då gänget in. Men alla är ju med på det här och alla kan liksom ställa frågor. Man kan dra någon parallell mellan, vad vet jag, Kina och Brasilien för någon producent av sån här vindkraftverk. Mm. Och sen då jag har liksom kanske sista ordet liksom hur vi ska allokera och så vidare. Men det är liksom teamwork och man ska känna att man äger sin position. Men det är klart att liksom, ibland så, framförallt tror jag i Asien, så man tänker kanske 2 veckor för sina case. Jag kanske tänker 2 år. Så det finns den typen av skillnad kanske också som jag måste försöka då liksom synka det här liksom ganska spretiga bland teamet.
Och kollar du även kanske lite grann på top-down-perspektivet, tillväxt, inflation,
ja, precis.
Olika regioner kanske, att någon region kanske är lite mer intressant för tillfället, att man kanske har lite mer exponering mot den.
Så vi är hyfsat landsneutrala, så vi allokerar inte så mycket mellan liksom, de olika länderna. Och anledningen till det är att det är väldigt svårt. Mm. Jag har sett många förvaltare göra, inklusive mig själv, senaste 20 åren och inte varit så duktig på det. Men däremot tror man kan vara duktig på bolagen. Men top-down, vi har lagt mycket på top-down. Jag tror att top-down är liksom hälften av performance och bottom-up kanske den andra hälften. Men en del av top-down-risken har vi tagit bort genom att vara landsneutrala. Men till exempel då för 6 månader sedan så började vi sälja av, jag ska säga, i stort sett allting med höga värderingar i portföljen. Och så köpte vi liksom, vi tiltade portföljen mer mot value. Idag är portföljen på P/9,5, index är 11,5, så vi ligger en bra bit under. Samtidigt har vi tillväxt på 26% och index ligger på 4%. Mm. Så vi har i alla fall på pappret den här kombinationen av liksom högre tillväxt men med lägre värdering.
Just det. Kan du nämna något case som kommit in senast som du gillar lite extra? och varför det har kommit in?
Ja, nej, men det vi har ökat på nu är ganska mycket såna här polysilikonbolag. Och polysilikon då, för er som inte vet vad det visste jag inte heller för en år sedan. Det är det man tillverkar solpaneler av. Alltså det som är liksom den aktiva substansen, det som omvandlar solljuset till el. Och där har vi två bolag som heter Xinte som är listat i Hongkong. Som är inte så vältäckt. Utan det är liksom, det är kanske en internationell bank som har täckning på det bolaget.
Och vad heter det, sa du?
Xinte. Z-I-N-T-E. Och Xinte då, det är P/E 3,5 i år. Men i år kommer man gå från 80 000 ton till 200 000 ton i kapacitet. Så man kommer att öka då med, ja, vad blir det, 150% kapaciteten i år. Men om du kollar på totalt så kommer man gå från 80 till 500 000. Så man kommer liksom att... Nej, från 80 till 400 000. Så man kommer femdubbla kapaciteten till 2024. Så det är billigt. Men man kommer då att liksom vara fyra gånger större om några år. Så det är ett intressant bolag, tror jag. Sen har vi ett bolag som heter DQ som är USA-listat. Det är ungefär samma sak också på polysilikon, men det handlas på P2,5. Det kommer också öka kapaciteten, men inte lika mycket, kanske dubbla. Anledningen till att de är så billiga, det är för att kineserna tror att polysilikonpriserna kommer att gå ner. Och det stämmer nog, eftersom det kommer mycket kapacitet, då, som jag sa. Mm. Samtidigt tror jag att efterfrågan har helt förändrats. Alltså snittpriset för el i Europa, inte bara Sverige, är upp 6-7 gånger jämfört med ett år sedan. Mm. Och det kommer att hålla sig på de här nivåerna. Och man kanske av politiska skäl vill ha mer liksom egen energiförsörjning. Och man kanske är beredd att betala ett premium för det här. Samtidigt har ju energipriserna globalt sett också gått upp. Så länder som Brasilien, USA och så vidare kommer också bygga mer liksom sol- och vindkraft. Så jag tror liksom att kineserna har rätt att det kommer produceras mer, men samtidigt kanske efterfrågan har dubblats, eller vad vet jag liksom. Så vår take är väl att de här priserna kommer hålla sig på högre nivåer under en längre tid liksom. Det är väl där vi är annorlunda mot konsensus.
Intressant. Ni har ju en hel del Kina exponering. Vad ser du som caset där? Är det liksom värdering för marknaden kommit ner? Nu har du något några explicita case, men generellt Kina som marknad?
Ja, men Kina som marknad, det är ju så 3-4 olika marknader liksom. Mm. Och alla de är ganska stora liksom, har väldigt specifika drivkrafter. Vi har ju liksom USA-listade, framförallt techbolag. Mm. Vi har de Hongkong-listade bolagen som ofta har lite högre governance-standard. Och sen då Shanghai, Shenzhen som är ju, ja, jag ska inte säga vilda västern, men det är ju liksom, man får lite mer försiktig där liksom. Mm, mm. Så att vi försöker väl hitta liksom intressanta bolag på alla de här tre delmarknaderna. Och sen är det också liksom korrelation de tre emellan som kan ju vara noll eller negativ liksom. Mm. Den är lite all over the place skulle jag säga. Så därför också är vi lite försiktiga med att inte lägga för mycket liksom i A-aktier till exempel. Då man lägger kanske en 5% i den delen, eller 7. Inte för mycket i Hongkong, inte för mycket liksom i USA.
Mm. Är den låga korrelationen mellan de olika marknaderna och kanske även till andra globala aktiemarknaden, är det positivt utifrån något portföljallokeringsperspektiv?
Ja, det är det absolut. Mm. Att det är låg eller ibland liksom negativ korrelation, det är ju precis det man vill ha liksom i en portfölj. Och det är därför också som vi vill ha. Alltså vi är väldigt annorlunda mot index. Vi har väl en active share som, jag vet inte exakt, men jag skulle tro att den är väl 75-80% liksom. Och det är ju för att vi ligger då så pass annorlunda i de här kinesiska delmarknaderna liksom. Index är väldigt lite i Chinese A-shares. Vi ligger ganska mycket i Chinese A-shares och så vidare. Och de, liksom när man i resten av världen talar om att höja räntan, då talar man om att sänka räntan och stimulera marknaden i Kina liksom. Så även liksom på någon sån här policynivå så är det liksom en diversifieringsfaktor.
Mm. Och vad är de största riskerna skulle du säga idag i Kina?
Och den största risken är nog liksom lite geopolitik. Alltså dels spänningen mellan USA och Kina, men tyvärr så effekten av det här blir ju att man kanske kommer delista eller avlista kinesiska ADRs från amerikanska börsen. Och vi har sett enorm volatilitet på grund av det här. Så det är ju tyvärr liksom en sån här risk som är, jag menar, vi är fundamental investerare, liksom, det är väldigt svårt att prisa den typen av risk, men då får man kanske jobba med att man får sajsa positioner, man får inte ha för stora positioner, så om någonting går snett så åker man inte på för mycket stryk, och vice versa, om någonting känns riktigt billigt, då får man kanske gå in och köpa då.
Vi har ju gått, i alla fall i den finansiella skolan, från att vara covid-experter till nu är vi väldigt duktiga på Ukraina, Rysslands politik. I år så är det ju då ett val i Kina, val, situationstecken. Vi vet väl ganska säkert vem som kommer vinna, men är det någonting där att hålla koll på? För vi kommer snart vara Kina-experter också.
Ja, nej men precis, det är väl inte så mycket val på toppnivå där, men däremot kan det bli kanske förändringar i kabinettet. Premiärministern kommer att lämna, han har redan sagt. Vi får se vem som blir den nya premiärministern, om det blir några andra liksom större förändringar och undersida, men Xi kommer att stanna kvar. Det finns ju egentligen ingen opposition att tala om i Kina, i alla fall ingen som får komma fram, om vi tycker det så.
Nej, exakt. Så, ska vi ta några avslutande frågor?
Ja, men tycker jag. Hur kopplar av från det stressiga livet?
Ja, jag tror den senaste månaden har det inte varit så mycket avkoppling, tyvärr. Nej. Men jag ska faktiskt på en vinprovning ikväll. Jag tycker om vin, så då kanske jag kan slappna av lite grann förhoppningsvis. Kom ut i naturen, jaga och bo ju ute liksom i skärgården nu. Då, så det är liksom på sommarhuset, men det är ju väldigt fint där på vintern också.
Låter idylliskt.
Om man vill läsa på någonting om EM, någon bra bok, har du något tips? Kan vara vilka marknad som helst för att försöka få lite insikter.
Oj, jag har inte haft tyvärr så mycket tid att läsa så mycket böcker, men ja, jag får nog komma tillbaka på den.
Och om man vill följa East Capital och kanske dina tankar, vart kan man följa? Kan man läsa på hemsidan?
Man kan läsa på hemsidan. Vi har lite utskick till kunder om man registrerar sig. Så försöker vi skicka upp både uppdateringar då nästan varje dag om det är stökigt som det är, eller lite längre då liksom kommentarer kanske varje månad. Sen har jag kommenterat väldigt mycket till internationell media. Jag talade med Wall Street Journal precis innan vårt samtal. Jag la en timme med New York Times igår. Men det vet man ju aldrig. Ibland tar de ju ett citat när man snackar en timme liksom så.
Jakob, stort tack för att du kom och lycka till framöver. Hoppas att det kommer lite plus ur den här situationen när det väl har lugnat ner sig.
Ja, vi får hoppas det för allas skull.
Stort tack. Lycka till.
Tack.
Och om vi ska sammanfatta veckan som har varit här och veckans samtal som vi har haft. Hur känns marknaden?
Jag tycker att det har varit kul att se uppstudsen, och anledningen var ju att man tyckte att det var en tonförändring hos Putin, att okej, vi är redo att diskutera, det går inte så bra för dem, och ukrainarna driver ju faktiskt tillbaka ryssarna på en del fronter, vilket är underbart att se då. Så att och det gick marknaden på. Sen har ju tonläget ändrats igen. Och så att det är fortfarande väldigt mycket surr och brus i marknaden som gör att det blir väldigt hoppigt fram och tillbaka. Det som jag tog med mig från upprekylen, det var faktiskt att tillväxtaktier gick bäst i den här rekylen uppåt då. Jag har ju försökt att hitta bolag som har lite lägre volatilitet, tänka på liksom risken att inte ha högvolatila aktier även om jag tror på dem. Och sen nu måste man ju börja fundera på vilka bolag kommer att få mest stryk då. Alltså, är det någon som behöver skriva ner fabriker, butiker, och hur slår det på resultatet? Så att vinstvarningarna kommer säkert att komma successivt. Så att det är ju det som jag lägger ganska mycket tid nu på att försöka förstå. Men jag vet, du kör ju dagliga sändningar så där. Hur känner du själv att det har evolverats nu under den här, så här upprekylen då?
Ja. Nej, men precis som du nämnde, techbolagen har ju fjärrat upp ordentligt, och som vi var inne på för ett par veckor sedan så pratade vi om just den här statistiken. Oftast är det de bolagen som tagit mest stryk som brukar fjärra upp mest, och nu har vi sett just techbolagen. Jag har en momentranking och där ser man att techsektorn har klättrat upp Energisektorn också återhämtat här nu senaste veckan. Den är nu kortsiktigt överköpt. Mycket så här basmaterial är lite överköpt. Marknaden som helhet har ju börjat vädra ur lite grann av det här överköpta tillståndet här de senaste dagarna. Marknaden har kommit tillbaka lite grann. Jag kollar mycket på tillväxt och inflation. Vi har fått in en del PMI-data här under dagen. Mm. Preliminära siffror från Europa. Sen i eftermiddag kommer den från USA. Och där ser man att tillväxten fortsätter att falla tillbaka lite grann här. Även om det kommer in bättre än förväntningar. Då. Men det är störningar i leveranskedjor. Det är höga energipriser som tynger sentimentet där hos inköpscheferna. Men det var inte alls lika pessimistiskt som SEV-index förra veckan.
Nej, det var ju väldigt...
Som kollapsade totalt.
Ja, exakt. Men det är ju mer placerare, så att finansiella de vänder aktörer. Sig snabbt med kappan efter var vinden blåser.
Ja, men som du nämnde där, jag kör de här filmerna på YouTube, med PIGs YouTube-kanal där. Mm. Och imorgon så tänkte jag argumentera lite grann för varför jag tror att vi kan se en fortsatt liksom återhämtning inom ramen för den här fallande trenden som vi ser. Mm. Jag tror inte att vi satt toppen i den här upprekylen.
Mm. Spännande.
Utan jag tror att vi kommer kunna sätta en lägre botten, sen fortsätta upp en bit till. Mm. Och sen då, senare under Q2, Q3, så kommer vi möta betydligt mycket högre jämförelsetal. Tillväxten kommer vara väldigt svårt att fortsätta accelerera. Och ja, vi kommer ju se såklart fler och fler vinstvarningar för bolagen och förmodligen svagare vinsttillväxt också för många bolag. Då. Så då tror jag att marknaden kommer fokusera lite mer på den här fallande tillväxten. Just nu tror jag de flesta tänker att amen, den är övertrend. Om man kollar på BNP-tillväxt och så vidare, fortsatt höga nivåer i absoluta tal. Marknaden har inte börjat fokusera på att liksom trenden har vänt ner.
Nej, och vad jag ser i makroprognoser det är ju att Q1 skrivs ju ner ganska ordentligt. Q2 en del fall också, men Q3 och Q4 ser starka ut. Det vet vi inte så mycket om, men där har man inte bockat så mycket på just att plocka ner dem. En lite kul grej då i min portfölj var Daimler Trucks som var en utdelning från Mercedes avknoppning där. Kom en bra rapport här nu på torsdagen och de slog förväntningarna och de guidar högre var marknaden ligger, så aktien stöds av det i en uppgångsfas då. Och det tycker jag är kul att ändå se, därför att de lägger in i sin prognos, som ju då ligger över marknadsprognos för 2022, rådande marknadsläge, det vill säga kaoset med liksom komponentbrist och svårt att veta liksom vem kommer köpa vad här framöver då. Så det var ändå någon typ av styrketecken, och i och med att det kommer idag så är det väldigt sent i kvartalet, det är ju nästan slut. Så ska man kanske inte kasta alla bolag över en kam och säga att nu kommer det komma vinstvarningar en massa, utan mycket av kvartalet har ju redan gått. Sen det är det klart, alla kommer nämna att det ser osäkert ut under Q2. Det får man ju ha förståelse för. Men Daimler Truck bottnar ur, de har inte varit noterade så länge så det finns inte så mycket att charta på. Men de har gjort en lite större botten och håller på att vända om här och får en liten upprekyl då. Och om man då tittar på dem så kan man även kasta ett öga på Mercedes som ju var avknoppare. Mercedes äger ju då 35% av Daimler Truck, så kommer ju, vad jag kommer ihåg, fortsätta äga en ganska stor andel, förmodligen 35%. Mercedes ligger ju mer i en sidledes trend här, har varit upp och haft ett en hygglig uppgång slutet av förra året, och nu ligger den tillbaka i den här konsolideringen då, bottnade i konsolideringsbotten och ligger ungefär mitt i det här konsolideringsintervallet, så man bara får hitta några idéer och tankar.
Ja. Apropå bottenintervall, jag tycker att man kan gå in och kolla lite grann på Betssons aktiekurs. Börjar bottna ur lite grann där, rankas högt enligt min multifaktormodell där. Mm. Där jag kollar på vinstland som heter risk, värderingar och momentum då. Mm. Kollar på aktien så börjar den bottna ur lite grann. Den tycker jag ser lite spännande ut.
Mm. Intressant också.
Men vi hade intressanta samtal här idag. Är det någonting som vi vill lyfta fram lite extra?
Det enormt fantastiska arbete som UNHCR gör. Vi hade ju med oss Elin Stråkendahl som berättade om arbetet, insamlingen som pågår intensivt här, och där Akelius Foundation då dubblar insättning, eller matchar insättning ska jag säga, förlåt. Mm. På gåvor som görs under mars. Så vill man vara med och hjälpa till så är det nu man ska passa på i så fall, för behoven är ju alldeles helt uppenbart jättestora i Ukraina.
Ja, verkligen. Och de har fått superbra respons också här, som hon berättade. Vilket är Trevligt och såklart att höra. Och det är ju så. Är det så att man fokuserar på att förbättra livskvaliteten hos andra människor så blir man mindre upptagen av sina egna problem. Mm. Som kanske inte ens är några problem.
Så är det, absolut. Sen Jakob som verkligen har suttit mitt i smeten kommer hit lite av tvingande skäl. Jätteintressant att han hade tid att hoppa in här. Han är ju hårt uppvaktad av utländska medier som drar nytta av hans långa erfarenhet med 15 år på desken i Moskva. Vad tog du med dig?
Nej, men jätteintressant att höra just perspektivet från någon som bor där och bott där i väldigt många år. Och höra lite grann hur han ser på situationen och hur de här sanktionerna drabbar en väldigt stor del av medelklassen i Ryssland. Mm. Intressant också att höra lite grann hur han ser på förvaltningen, fonden där, som han pratar lite grann om. Mm. Hur de hittar case, vad de kikar på, kollar på värdering bland annat. Gick ur en hel del av de här högre värderade bolagen här under förra året. Mm. Vilket såklart har i efterhand varit en väldigt bra strategi. Då. Mm. Ja, han verkar lite positiv till rubeln.
Ja.
Tyckte jag han var. Och jobbar lite aktivt där med att kanske lista då vissa aktier i Hongkong, andra marknader för att komma runt. Han tyckte Brasilien var en intressant region. Mm. Och det hade vi också en annan gäst här för några veckor sedan som också tyckte.
Absolut. Intressant att se, och sen när han lämnade härifrån så berättade han en intervju som han har haft att efter kriget då så fick europeerna inte handla med aktier och då skapar man en OTC-börs utanför New York-börsen helt enkelt. Mm. Då stod man och sålde sina lappar fram och tillbaka. Det kanske är dit här vi kommer gå här framöver.
Ja, vem vet. Fondförvaltarna på Stureplan här i Stockholm, de kanske kommer stå där kring svampen och byta lappar med varandra.
Exakt, vi får se. Hoppas att det kommer närmare än så här. Ja, men jag tycker vi rundar av dagens avsnitt. Det har ju gått i Ukrainas tecken och vi önskar alla där välgång och att de inte drabbas än mer hårt än vad de har gjort hittills. Vi håller verkligen tummarna för det. Bolag och fonder som nämns här, inga rekommendationer, det är observationer. Ta riktigt väl hand om er.
Tack och hej.